Välkomna ska ni vara allihopa till ett nytt avsnitt av din favoritmusikpodcast, nämligen Inte en singel. Jag heter Henrik Andersson och jag sitter här som vanligt med min evige bisittare Anders Hesselbom. Hej på dig!
Hej Henrik, kul att vara tillbaks. Ozzy Osbourne!
Ozzy Osbourne i förra avsnitt, Bark at the Moon. Det är intressant. Intressant.
Du bjuder ju på intressanta grejer den här gången.
Ja, och ni som är nytillkomna lyssnare av podden, så handlar alltså podden Inte en singel om att vi varje vecka lyssnar på ett helt album från en artist eller en grupp. Och sen så funderar vi på vilka låtar som valdes till singlar och ifall det fanns några andra låtar på albumet som också skulle ha passat bättre kanske till och med som singlar. Och det är själva infallsvinkeln kan man säga för det vi gör. Och vi försöker att välja en skiva varje gång som har åtminstone en välkänd singel på sig, så att folk har någon som helst koppling till det. Men sen är det ju ofta så här att man kanske hör hitsingeln men har ingen aning om liksom hela albumet. Vad är i övrigt den här artisten egentligen pysslar med? Och den här veckan så är det jag som har valt skiva. Och jag har tagit en av mina stora klassiker, Depeche Mode's Violator från 1990. Den som jag själv håller som förmodligen det bästa Depeche Mode-albumet. Vad har du för tidigare erfarenhet av den här skivan?
Vid det här laget så hade jag gett upp på Depeche Mode helt. Och det gick ju inte att ducka för singlarna, för de gick ju på radio och på MTV precis hela tiden. Sen har Depeche Mode har ju lite gärna reducerats till att bli ett, inte riktigt one hit wonder, men de har några få låtar som kommersiell radio har plockat upp. Men å andra sidan, Depeche Mode är ett band som har en väldigt stor fanbase. Så jag tror att de som är Depeche Mode-fans, de märker inte det här att Depeche Mode kanske hanteras nästan som ett one-hit wonder. Och från den här skivan, Violator, så kommer ju några av deras låtar som har överlevt genom bruset, även för de som inte lyssnar på Depeche Mode skulle jag säga.
Absolut. Några av deras förmodligen absolut största låtar finns ju på den här skivan. Och det som är kul med Depeche Mode är ju det att trots att de har hållit på då i snart 40 år, det är 40 år, herregud, ja, så har de inga som helst problem med att köra låtarna från de allra, allra första skivorna live. Det tycker de bara är kul uppenbarligen. Och det måste jag ju säga, det känns ju jävligt skönt att de inte liksom ser sig själva så långt upp i röven att de bara måste köra det nya, det är det som är liksom så. För att deras nyare skivor är väldigt... Oh, de är för artistiska på något sätt. De vill vara för konstnärliga. Det finns liksom inga poplåtar som de gör längre, för, som jag ser det. Och jag har blivit ganska besviken på mycket av det de har släppt på 2000-talet.
Depeche Mode är ju ett band som har mognat en hel del i sitt låtskrivande, för de var ju väldigt triviala och lättsamma i början, vilket då alltså tilltalade mig betydligt bättre än det som vi ska lyssna på idag. Men, men jag tycker att de har ju gått en motsatt resa med Queen, som var väldigt pretentiösa och högtravande i början och sen blev mer av ett popband.
Ja, en intressant iakttagelse där. Men vi börjar som vanligt med låt 1 på sida 1 av LP-skivan. Det här är World in My Eyes. I'll take you to the highest mountain, to the depths of the deepest sea. Och det här är ju den fjärde singeln ifrån skivan. Det är totalt 9 låtar på albumet. Man släppte 4 singlar och det här är den som man släppte sist. Absolut inte som många andra skivor, artister och sådär, att man liksom släpper en fjärde singel från ett album bara för att hålla intresset upp, utan World in My Eyes blev också bland Depeche Mode-fans en mycket stort, mycket uppskattad singel. Men vad kände du när du lyssnade på den här?
Jag tycker ju, den där har ju ett bra sound och är en schysst låt.
Vi kan ju... En bra albumöppnare.
Ja, det är en bra albumöppnare, och om det är okej att tycka på en gång, det är en bra singel. Och mitt intryck av det här albumet är, och jag säger det redan nu, det är att du har en ganska stor fallhöjd i skillnad mellan låtarna man släppte på singel och låtarna man inte släppte på singel. Jag tycker vi gasar direkt på nästa låt som vi ska lyssna lite mer på, för det blev inte en singel.
Det här är alltså låt nummer 2 på första sidan, Sweetest Perfection. Och gud vad svensk, sweetest, hörde du det? Här kommer den i alla fall. The sweetest perfection to call my own. The slightest correction couldn't finally hone. The sweetest infection. För mig det svagaste spåret på hela skivan.
Jag skulle ju säga att det här är en av de starkare låtarna som inte blev en singel, och den är förmodligen placerad där för att man själv tyckte den var bra, men det här tilltalar inte Henrik riktigt alltså.
Jo, absolut, jag tycker den är jättebra, men som låt så är den minst intressant, men den är också en av de kvarvarande låtarna, eller den enda av de kvarvarande låtarna som skulle passat som en singel. Nu har jag gått händelserna i förväg här, för ja. Att de andra är, nu förstör jag alltihopa, men albumspår.
Ja, och i bästa fall albumspår. Jag tycker som sagt att skillnaden i kvalitet varierar nog enormt här. Vi kan ju riva av Personal Jesus, för jag kan säga redan innan vi har lyssnat på den, klockren singel. Och ja, men den blev ju en gigantisk hit dessutom. Du har ingenting annat att tillägga om den, eller?
Vi kör! Personal Jesus första singeln från albumet släpptes ju liksom inför albumet. Det här var ju, den kom ju ganska långt innan albumet släpptes, redan 89 egentligen. Och fansen gjorde ju i byxorna av antingen av två olika anledningar. Det ena var ju det, antingen så är det här det bästa man någonsin har hört, eller så är det vad i helvete håller de på med.
Ja, det låter Depeche utan att musikstilen är Depeche. Mm. Allt de gör låter Depeche, även när de inte är trogna sin musikstil, vilket de inte alltid är. Mm. Men jag håller med, det var lite konstigt att det var trioler, det var lite konstigt att det var samplade gitarrer, förmodligen ett
annat.
Ja,
det är äkta gitarrer dessutom.
Ja, jag tror att det är nog både det. Jag ska säga att jag är inte expert på hur de jobbar, men jag tror definitivt att det kan vara samplade gitarrer. Men å andra sidan, vad vet jag hur de jobbar?
I det här fallet så var det ju så att när de gjorde förra skivan så var det ju lite mera liksom experimentering med riktiga instrument. Före det hade de ju haft nästan som ett mantra att liksom, inga gitarrer, vi är ett syntband eller vad man ska säga. Och sen var det väl någon som sa, och det här tror jag är ett citat som de har använt i en dokumentär, if you wanna use guitars, use guitars.
Ja.
Och så gjorde de det, och sen så gjorde de ju någonting som ett sväng, ett blues-sväng som ändå är taget så in i det elektroniska på ett sånt sätt att man nästan skapade en ny typ av låt.
Mm.
Och det var lite det, tror jag, som många satt i vrångstrupen på, att det här är inte synt. Nej, men det är ju skitbra. Vad spelar det för roll? If you wanna use guitars, use guitars.
Och jag gillar ju inte det här, men jag förstår att det är bra. Men det är ju, nu har vi ju jobbat oss förbi några låtar. Nu blir det ju lite intressant för oss att börja lyssna på vad som händer. För nu har vi ett par låtar som inte är albumspår. Nej, förlåt mig. För nu har vi ett par låtar som inte släpptes på singel, ska jag ju såklart säga.
Du är lite otränad, vad heter det?
Jag är lite ringrostig.
Ringrostig, så heter det, ja. Ja, spår 4 på första sidan är Halo och låter så här. Like shackles on your feet, like a halo.
Alltså, okej, jag får be om ursäkt. Det här är bra också. Låten är inte märkvärdig, men soundet är ju makalöst bra.
Absolut. Den här är riktigt stark. Den öppnar som en syntlåt.
Mm.
Det kommer in stråkar och sen kommer det ju gitarrer och trummor som bara, hela låten bara stiger upp. Mm. Jag, det här är en av mina absoluta favoritlåtar på Depeche Mode någonsin. Jag får gåshud bara jag tänker på den. Ja. Nu är det ju så att jag håller ju Depeche Mode väldigt högt, tidig Depeche Mode i alla fall, och jag håller ju Violator som en av förmodligen topp 10, kanske topp 5 album i mitt liv någonsin.
Wow. Oj,
så ja. därför så är det här väldigt starkt för mig, och jag förstår att du kanske inte reagerar på samma sätt. Men just hur den här låten utvecklar sig, och det, ja, för mig är det gåshud alltså.
Ja, men vad kul, vad kul. Ja, eftersom vi redan pratat om våra omdömen när det gäller singelval, så tycker jag nog ändå, alltså, jag tycker att singelvalet, alltså det är klokt att inte släppa den här på singel ändå, tycker jag. För jag tror att den kräver för mycket för att den ska funka på radio.
Ja, precis. Den kräver för mycket för att funka på radio, som sagt var. Däremot inte sagt att jag tror att en radiopublik skulle kunna ta till sig refrängen och så vidare. Men just, det är en för lång väg dit. Du, så länge du inte är Queens Bohemian Rhapsody, så kan du inte göra en singel som tar en kringelikrok väg för att komma fram.
American Pie är ju en väldigt lång låt, men den funkar eftersom den talar ju om vart den är på väg redan från början. Bohemian Rhapsody gör ju kanske inte det, men den å andra sidan, introt har ett hook. Hotel California med Eagles, lång låt, funkar alldeles utmärkt som singel. Men en låt som bygger upp någonting för att sen ge ett slags klimax om man har suttit och lyssnat funkar inte som singel, men det är ofta de låtarna som är bäst på albumspåret. Så jag kanske var lite för snabb för att döma ut alla andra låtar förutom singlarna här, för den här är ju, ja, det tilltalar inte riktigt mig, men det låter jäkligt bra.
Vi går vidare på den sista låten på sida A. Det är Waiting for the Night, som är en lång 6 minuter och 7 sekunder, och det här är en ganska lågmäld låt som låter på det här viset. Now everything is bearable, and here in the still, all that you feel is tranquility.
Också rätt bra alltså. Eller så är det så att jag har vant mig, eftersom jag har aldrig lyssnat på den här skivan förr. Jag har bara hört singlarna som har spelats på radio. Så det var första gången jag lyssnade igenom den här skivan någonsin var nu.
Waiting for the Night är ju, vad jag älskar, den är väldigt atmosfärisk. Den här grundmelodin som går hela tiden i bakgrunden, själva arpeggiot som går där, som hela låten är byggd runt.
Låter som en Corey Waystation eller någonting sånt där.
Mycket möjligt. Men sen är det ju inte egentligen jättemycket mer med den. Och det är det som är så intressant, för att du lyckas ändå dra ut en 6 minuter lång låt av några bakgrundsljud och det här arpeggiot, och sen har du sång. Och det är sången som är stjärnan i den här låten.
Ja.
Jag ska inte säga att det här är det mest fantastiska som finns, men jag älskar att lyssna på den. Och det säger väl en hel del.
Ja, jag gillar ju när de använder analoga syntar. Jag är ju lite allergisk mot digitala syntar. Men vi har ju det här, alltså både Kraftwerk när de gick över till Electric Café och när Jean-Michel Jarre gick över till Zuluk, så tyckte jag att det funkar bra. Men principen är ju den att jag blir mer imponerad av de som gör något vettigt av analoga syntar, vilket de fortfarande använder på de flesta spåren här. Men här var det mycket digitalt. Men de har ju alltid följt med i tekniken, som sagt.
Definitivt. Och jag menar, hela skivan är full av analoga syntar, digitala syntar och samplingar, såväl som live-instrumentation och alltihopa det där. Och det, jag tror att jag gick ju och såg dem live efter de hade släppt den här skivan, och även skivan efter. Och det var ju en ganska stor skillnad mellan antal musiker på scen för den här konserten och för konserten efter. För konserten efter, där var det liksom stor kör som sjöng, och liksom, det var mycket större produktion på det sättet, att det var ett livespelning så att säga, medan Violator fortfarande hade hyfsat mycket backing tracks och synkad video i bakgrunden och så vidare. Så att variationen, eller vad ska man säga, att de inte begränsar sig till att vara syntare längre, är ju till fördel för den här skivan.
Okej, okej, ja. Mycket intressant att höra ett fan resonera, om jag ska vara helt ärlig.
Ja, jag är ju inte det största fanset i världen, men och sen är det ju sådär att det finns ju alltid större fan som ska rätta en så, men det behöver ni inte göra, för jag kommer inte att lyssna på det i alla fall. Men vi vänder på LP-skivan, gör vi, och hittar spår nummer 1 på B-sidan, förmodligen Depeche Mode största singel i hela deras historia, och det är ju förstås Enjoy the Silence. Började sitt liv som ballad. Demoversionen var en ballad, och sen så tyckte väl en av gruppmedlemmarna tillsammans med producenterna att, men vänta, vi testar en grej. Så satt de och fixade och grejade i studion och tänkte att det här funkar nog bättre som danslåt.
Ja, inte min...
Låtskrivaren Martin Gore tyckte väl att vad ni gjort, jag förstört min låt, och sen så, du vet, svart det som det vart.
Ja, det är inte min tekopp, men det är uppenbarligen ett bra singelval, eftersom den här sålde ju, den blev ju populär som tusan. Policy of Truth, ja, vi river av den som en liten påminnelse då.
Yes. Som singel ganska svag.
Ja, däremot en ganska trevlig låt. Hade det varit ett albumspår så hade det varit definitivt en av de bästa. Den har ingen hitpotential, men det är en jäkligt bra låt.
Jag tror inte att den här gick alls lika bra hem hos den allmänna publiken. När du har liksom släppt någonting som är så starkt som Enjoy the Silence, så är det ju kört oavsett vad du än gör. Men Policy of Truth var nog inte riktigt rätt val. Det tror jag nästan de skulle ha droppat World in My Eyes först. Och sen släppt Policy of Truth i så fall sist, som den här berömda fjärde singeln för att upprätthålla intresset, så att säga.
Ja, just det, just det. Alltså, men de har ju lite grann... Ja, det är ju lite grann ordning på hitpotentialen, men inte 100% perfekt. Men nu är jag nyfiken. Jag vill gå vidare till... Vi har ju två låtar kvar. Och de här ska vi stanna upp lite grann vid och analysera sönder, eller vad man säger.
Tredje låten på B-sidan då, Blue Dress. Makes me a happy man. Can't you understand?
Nu är vi ju där dit jag visste att vi var på väg. Och det är inte säkert att du håller med mig, men jag tycker det här var jättedåligt. Men igen så tycker jag produktionen är rätt bra, rätt kul val av ljud, och ljudbilden flyttar sig lite grann närmare och längre bort ifrån lyssnaren, och inte bara höger och vänster, så det var kul. Men som låt, alltså det... Nej.
Tittar man på Depeche Modes skivor så finns det alltid en eller två låtar på varje album där Martin Gore sjunger ut om sex och kärlek och så vidare. Det här är den låten på det här albumet. Det är rätt svagt, speciellt satt i perspektiv mot hans andra liknande låtar som kommit före. Jag uppskattar mycket mer låtar som Sometimes och Somebody och sådana ballader. Som sagt var, det är så pass välproducerat att man gärna lyssnar på det. Är den svagare än Sweetest Perfection? Ja, det är den. Ja, det är den faktiskt.
Men jag försöker sätta fingret på, alltså jag som är hårdrockare men ändå attraheras av viss typ av synt. Jag försöker sätta fingret på vad det är med Depeche Mode som gör att de inte når fram till mig. Och jag är faktiskt inte helt säker på vad det handlar om. Men jag tror att det kan vara receptet som de använder för att bygga upp just hur de skriver sina låtar. För särskilt, alltså ju äldre Depeche-skiva du sätter på, desto mer förtjust kommer jag vara i soundet. Och jag tycker att den här hör man ju att den är liksom bra gjord på sina ställen. Mm. Personal Jesus, som jag sa, tilltalar inte mig alls, men jag förstår ju att det är bra. Här tyckte jag ljudbilden, trots att det var mycket digitala syntar, ändå var kul, och de har ett bra, vad ska man säga, frekvensfördelning, så inget instrument dränker ett annat. Och det är ju någonting, för där drar jag liksom gränsen direkt. Nu för tiden så är det till och med så att man inte kan ha bastrumma och basljudet samtidigt, för alla ljud ska ha så mycket bandbredd som möjligt. Mm. Så där, dums, dums. Och det där tål jag inte. Nej. Utan det ska vara mixat på ett sånt sätt så att alla instrument kommer till sin rätt. Mm. Och det finns en sweet spot inom musiken som är någonstans mellan 1960 och 1990. Så jag kan tänka mig att det gick väl ut för även för Depeche som för många andra efter 1990.
Ja, alltså mixmässigt...
Volym, maximering och allt vad det heter.
Ja, de första 10 albumerna finns ju återutgivna i remasterade och så vidare. Och som jag har upplevt det så har det varit... ganska så bra. Alltså de har inte fallit offer för loudness-kriget. Dessutom mixade i 5.1, och det jag har lyssnat på i 5.1 har ju varit riktigt bra. Förmodligen så har ju den här instrumentsepareringen funkat just på grund av det du säger, att det är ingen gröt till att börja med.
Nej.
Så jag rekommenderar att om man gillar Depeche och har surround-ljud hemma, att man lyssnar på de här 5.1-mixarna som finns. Men tror du att Blue Dress kanske inte funkar för dig, delvis för att det kanske inte finns någon riktig hook någonstans?
Det ligger bara för långt ifrån annat som jag lyssnar på, skulle jag säga. Jag är nästan säker på att det är det.
Mm. Okej. Vi hoppar vidare till skivans absolut sista låt. Det är ju Clean som avslutar albumet. I don't understand what destiny is planned. I'm starting to grasp what is in my own hands. I don't claim to know where my holiness goes. I just know that I...
Nej, men alltså, det är bra. Det är inte autotunat i alla fall och sånt där. Sånt gillar jag. Det låter som Depeche. Soundet är bra. För mig låter den totalt ointressant. Så den här skivan har ju guldkorn för mig. Ett par av singlarna och ett par av albumspåren som jag faktiskt uppskattar. Några av deras största hits tilltalar mig inte alls. Några av de här albumspåren, bland annat då Blue Dress och Clean, tilltalar mig inte heller. Men du kan få tycka lite grann om Clean innan vi slår spiken i kistan, håller jag på att säga.
Ja, Clean är ju en låt som bygger upp, och mot slutet av den så tycker jag att den är riktigt, riktigt skön. Den tar lite för lång tid på sig att komma dit, men det är också som med hela skivan, det låter så pass bra att jag gärna lyssnar på det. Mm. Det finns ingen, man stör sig inte på att någon sjunger dåligt, man stör sig inte på att det finns klyschor som man bara, ja, det här har vi hört förut. Och sätter man det här i en kontext av 1990 så lät ju ingenting annat som Depeche Mode gjorde här.
Mm.
Och det är ju väldigt viktigt, det är alltid viktigt att sätta en skiva i ett perspektiv. Så är det ju med alla skivor vi har lyssnat på, liksom, vad fanns det runt omkring och så vidare. Och det var ju ingen som det var ju många som lät som tidigare Depeche Mode, syntpoppiga Depeche Mode. Det var det ju hur många som helst som gjorde det. Men Depeche tog alltid liksom... De hittade alltid på någonting som ingen annan lät på ett sätt som ingen annan lät för sin nästa skiva. Nu för tiden så gör de ju det också, men det är för att de låter som skit.
Den här skivan innehåller ju ingenting som är överstyrt, ingenting som låter skränigt. Den är ju helt klart en bra skiva att välja om du ska testa din hi-fi-utrustning och verkligen se om du kan få ett bra ljud ur den. i och med att den är cleant mixad. Och jag brukar ju tipsa folk om att lyssna på Rattle That Lock med David Gilmour om det, så att man ska verkligen lyssna på High Fidelity. Men den här funkar, och jag vet att många hi-fi-entusiaster, de brukar välja Yellow av samma skäl. Det är ingenting som är överstyrt, det är ingenting som är klippat, utan det är mixat av folk som vet hur man får ut bra ljud ur. Så för min del så råder det inga tvivel om att Blue Dress och Clean, klokt att inte lägga dem på singel, och dessutom är de två låtarna rätt långa. Så även och i och med att det inte händer så mycket, alltså de här låtarna förändras ju inte jättemycket från början till slut.
Nej.
Då skulle de inte funka som singel. Då skulle ju liksom radioprogrammet stanna av om man spelar. Mm. Men gillar man det så funkar det ju säkert som albumspår. Så jag tänker vara tråkig att säga, jag håller med om singelvalet. Jag kan inte recensera musiken särskilt bra av den anledningen att jag är inte en Depeche-människa. Men singelvalet håller jag med om. Även om jag tycker Personal Jesus är en dålig låt, så uppenbarligen var det ju en framgång att släppa den som singel, för den sålde ju hur bra som helst.
Och det är ju den låten som sticker ut mest från skivan. Skulle man spela den här helt okänt, liksom lyssna på skivan, så skulle man säga den här Personal Jesus, den är ju verkligen annorlunda mot alla andra låtarna. Men i och med att den kom så pass tidigt som den gjorde före albumet, så levde den i sin egen lilla värld, eller vad man ska säga. Sen var den ju tvungen att vara med på albumet, det sa ju sig självt. Sen hade de ju en hel del B-sideslåtar, och det gjordes ju remixar till förbannelse till allting på den här skivan. Men vad gäller liksom soundet igen, det finns ju liksom ingen distorsion eller någonting som de är väldigt förtjusta i nu för tiden, utan det är ju cleana ljud, det är cleant mixat, och den är mäktigt, det är ett mäktigt sound i hela skivan.
Ja.
Vilket gör att den passar sig utmärkt för att lyssnas på väldigt hög volym utan att man blir trött i öronen.
Ja, framförallt vad på gäller en anläggning som har bra ljud.
Mm. Och vad gäller singelvalet, ja, det var ju det jag sa förut. Policy of Truth är ju kanske inte så stark som singel. Den kunde de ha smugit ut på slutet. Men det finns nog ingen av de andra låtarna som jag tänker skulle ha funkat som singel. Möjligen Halo, men den hade inte spelats på radion.
Nej, okej. Okay. Jag får ge ett visst erkännande där. Men hörru du, jag tycker vi ska köra lite hårdrock, eller va?
Hårdrock. Ja, nej. Nästa vecka i Inte en singel så är det i alla fall Anders som har valt en skiva. Och då får jag, liksom Anders när jag har valt skiva, sätta mig in i en genre som jag inte särskilt förtjust i och inte vet så mycket om. Men det måste ändå tas på allvar.
Om ni vill kommentera programmet, jag heter A. Hesselbom på Twitter. A-H-E-S-S-E-L-B-O-M. Henrik, du heter?
Jag heter @camouflage_. Det är C-O-M-M-O-F-L-A-G-E_. Vi finns väl båda på den här Threads också?
Ja, men jag heter annorlunda där.
Det gör jag nog också. Jag minns inte ens. Men om ni vill leta upp vad vi har för tidigare avsnitt i den här serien, så, och din RSS-feed inte gör det den ska, då kan du gå till vilken hemsida?
Inte _en_single.80tal.se, och 80tal stavas 80tal.se. Men vi är inte så besvärade över att den där URL:en är krånglig, för vi är så lätt googlade.
Oerhört lätt googlade. Nu kan inte jag prata. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Vi kommer tillbaka igen nästa tisdag. Adjö.
Hej då.